Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hur har du det?
Ja, men bra tycker jag. Nu är det så här, nu känner jag att jag börjar liksom få saker och ting på plats lite inför sommaren. För det är ju så här, det tar ju en tid, alltså det tar ju några veckor att liksom samla sig och liksom bli klar med saker och skola och nedräkning och allt som ska göras innan. Det är bara mycket, det har vi sagt. Ja, det kan vi inte säga mycket. Varje vecka.
Jo, men det kan vi, för nu vet du, det är ju första juni imorgon. Alltså det är ju helt sjukt, så då kan vi faktiskt säga det. Men sen också så, vad heter det, jag tänker också att ni har ju säkert allt i kontroll. Vi har ju haft väldigt rörig vecka här, plus att vi har inte bokat flygbiljetterna än, Jenny.
Nej, men alltså det här, det är ju det. Jag så här, det kanske är mindre stress för er, för att ni tänker inte på det för den sista minuten. Så då blir stressperioden mycket kortare då. För jag bokar ju flygbiljetter såklart för en sex veckor sedan typ.
Kan du ta våran hund då, eller? Kan du ta Millie Blue i väskan?
Nej, men det är ju därför man måste boka så tidigt, för det är ju bara två hundar på planen. Och
nej, men jag vet, det här har vi också fattat. Men nu har jag börjat lyssna på rykten på nätet att man kan stoppa ner hunden i väskan. Och... Nej då,
smuggla,
det ska jag inte göra.
Millie Blue.
Jag ska inte smuggla henne. Men vi har väl haft båda två, eller alla som bor här har väl haft en väldigt skakig vecka liksom. Det kommer ju nära med alla skolshootingar.
Alltså det är det verkligen. Det är ju så här, allting blir ju väldigt, jag känner sån otrolig så här sorg och hopplöshet kring det. Det är så här, precis som det är liksom med abortlagar, allting är ju så otroligt upp och ner just nu. Men också att det är den absoluta majoriteten vill ha andra vapenlagar, de vill ha kontroller innan man köper vapen. Alltså 80% av amerikanerna vill ju inte ha det så här.
Och 67% vill inte vill ha fri abort. Så att jag menar, det får man inte glömma.
Ja, när man mer, det är ju typ så här, det är typ 75%. USA. Alltså jag tror det har aldrig någonsin varit mer än 25% av amerikanerna som tycker att det ska vara restriktioner kring aborter. Men
det säger lite också med styret.
Det är ingen demokrati, det är det som är så jävla frustrerande och sorgligt. Alltså jag liksom ger upp typ. Jag bara känner, orkar inte.
Ja, men tråden denna vecka, först bara aborten och sen så vapnena, och så börjar man känna sig, vad är det för jävla land? Och sen lugnar man sig och så tänker man, jo, men folket vill ju inte heller det här. Alltså så är det ju. Samtidigt är det ju frustration liksom. Ja, nu ska vi till Washington för allt. Känns det som.
Jo, men det motsägelsefulla med att ingen abort för man ska då vara pro-life, men samtidigt så ska man ha vapen som liksom är den främsta orsaken till att ungdomar och barn dör i det här landet, är att de blir skjutna till döds. Så där, man ska ändå ha vapen kvar. När man är 18 kan man gå och köpa liksom olika machine guns och liksom bara gå loss. Nej, fy fan alltså.
Du kan inte köpa ett glas kava, men du kan köpa ett
maskingevär.
Och också alla de här förra veckan, att det har ju varit som brist på, som vi pratade om, babyformula. Att det har verkligen varit ett enormt problem. Jag kommer ju själv hur besatt man var av det när man precis slutade amma. Det var ju typ 3 månader man levde på det. Och det är liksom ersättningen, att den inte går att köpa. Och så tänker man att det går att köpa vapen, men det går inte att köpa ersättning just nu.
Nej.
Så att det är ett jävligt obehagligt läge tycker jag. Jag tycker också det är svårt hur man ska prata med barnen.
Men det här med att ersättningen är slut, det har med pandemin att göra, eller hur?
Ja, men det har med pandemin. Är folk bunkrade? Det är Sävs fel. Sävs skulle kunna vara den av
det
dem
hade kunnat
som
vara
bunkrade. Alla ni som bunkrade får ta ersättningen på era axlar.
Ja, men jag är ju svensk ersättning som sagt.
Ja, nu har du slutat amma.
Nej, men nu har jag slutat amma. Det har vi inte pratat om ens. Men det var ju liksom 4-5 dagar där som var tuffa. Och nu så har hon, nu har hon gett upp. Vilket är skönt. Men då är det så mentalt. Ja, men för att det är så sorgligt. Och nu känner jag bara så här, gud, jag saknar det redan. Men samtidigt så vet jag ju att det är så mycket skönare att sova. på natten.
Ja, men det är det. De sover ju också bättre sen. Men exakt. Gud, det är en jättegrej i början. Man känner ju sig helt tom. Alltså, och så bara, ska jag verkligen sluta? Är det för sent? Ska jag börja igen? Finns det mjölk kvar?
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm, underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska Nej. Gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för föräldrar, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minneblått, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Nej, men vi har ju också så här, jag vet, jag har fått en hel del DM för att jag vet att Sigge och Alex har ju tydligen en podd. Och där hade han pratat lite om vad som hände på Beverly High i våran skola förra veckan, precis innan den här stora tjuringen i USA. Mm. Jag var ju i Stockholm förra veckan och så var vi klockan 11 på kvällen när jag skulle, min syrra satt och pratade hemma hos henne i Enskede. Och då fick jag typ 2 pushnotiser på min telefon samtidigt som jag ser att jag har 3 missade samtal från Sigge. Då får man ju lite så här, ha en panik eftersom man ändå är i en annat land. Men tänker väl att det är väl någonting med biljetten eller någonting annat. Liksom. Mm. Inte, var inte jätterädd. Men när jag svarar då hör jag att Sigge typ nästan gråter, Jenny. För det här, då hade det ju bara gått någon minut. Då hade han fått från skolan att do not come to Beverly High. Just nu har de stängt in den eller stängt ner den. Alltså do not come here.
Och polisen ingen på mer, plats.
Ja, polisen på plats.
Nej, för Sigge skickade den här till mig också och frågade, är det här normalt? Vi hade ju den här textlingen hela tiden. För
han, exakt, så han hade, och då hade inte han fått tag på er. För det här var lite innan, för att när vi pratar säger han att han har er på andra tråden. Mm. Men så att mitt första samtal med Sigge, då får jag, alltså vi får ju liksom panik. Då skrev jag bara så här, åk dit nu Sigge, åk dit. Han bara, nej men det står ju att jag inte ska åka. Våran son går ju där på Beverly High. Mm. Samtidigt går ju då Sigge in på den här Citizen-appen där man kan se vad som händer i närheten av skolan.
Mm. Det sa vi att kolla vad det är för vad som står är ju, alltså det som är så himla sorgligt är, eller stressande är ju att man inte vet varför, att de inte ger någon anledning. Så det är ju att den här ovetskapen är ju fruktansvärd.
Ja. Nej, men det, och du, vi har berättat i podden för några veckor sedan att Truls hade varit en drill i skolan och han var själv i gympasalen och hade blivit jätterädd och inte visste vad han skulle göra liksom. Mm. Men nu så säger jag till Sigge, men ring Truls där, men jag vågar inte ringa för tänk om det är något. Men alltså, vi kunde liksom inte prata med varandra, vi pratade om varandra. Jag var bara så här, åk till skolan, bara, nej jag kan inte, men de säger att vi inte ska åka. Och nu fick jag också smset, och gud, men ring, skriv till Jenny, skriv till Karin, alltså, vad ska vi göra? Och Sigge försökte väl samtidigt kolla på Citizen, det, så man blev ju, det blev ju väldigt så här, kaosartat. Vi försökte förstå. Sen när vi pratar, då får Sigge sms från Truls, och det var ju då, ja, då skrev Truls att de har låst in oss, vi är inne i klassrummet och de har dragit ner rullgardinerna. Och då fick ju Sigge panik och då sa jag, ta det lugnt, polisen är säkert där. Så jag försökte vara lugnande samtidigt som man är här, liksom, eller i Stockholm, och känner bara att jag måste ta mig dit på något sätt. Sen gick det ungefär 45 minuter innan vi visste, är det en shooting? Är det ett falskt alarm? Vi vet att Truls oavsett sitter tyst i ett klassrum och han har låst sin skoldörr. Bara det är ju ett trauma i sig liksom.
Ja, för då fortsätter lektionerna som vanligt. Man låser dörren, man drar ner rullgardinerna.
De hade inte,
en soft lockdown. Ja.
Men de hade haft, de visste inte vad det var, deras fröken. Nej. Hade, jag frågade dem vilken fröken, hon hade varit okej, sa han, men hon hade ju varit livrädd såklart, för tänk, lärare också, de är ju, även om de har fått en training, det är de som ska ta eleverna och ta det här på allvar innan man vet vad det är liksom.
Men hon måste ju veta vad det handlar om.
Hon hade inte haft någon information att ge eleverna. Så under 45 minuter hade Truls bara, vi vet ingenting. Jag hörde polishelikoptrar. De sa att det var ett hot, det var låst klassrum. De var ju livrädda, folk hade gråtit, alltså hans klass liksom. Man vet ju inte, ska de komma in eller är det ingenting liksom.
Men det är ju det, och det är ju det, för att Truls är ju liksom, de måste ju få någon information, för de är så pass gamla liksom. De förstår ju verkligen att det är någonting som händer. De måste ju få veta, och framförallt föräldrarna. Det är det som är så märkligt. För så som det funkar då, det här är ju så sjuka samtal man har nu. Alltså vi måste verkligen prata om det här vanligen det senaste. Men för från att de går i förskolan så tränas ju barnen då på två olika saker. Det har vi väl pratat om i podden kanske. Att det är soft lockdown, som det här till exempel var då. Att man låser dörrar, drar igen gardiner och sen så fortsätter lektionerna som vanligt. Och det betyder då att någon är utanför. Och detta är ju då, vilket när man tänker på det, det här kan man ju då mer fatta att de stängde ner skolan för att de jagade ju någon med vapen utanför skolan, med en polisjakt.
Det hade gått,
och då vill de ju inte att någon ska komma ut från skolan och hamna i någon sorts crossfire. Det är ju därför de då stänger ner då.
Fast det som är läskigt att de inte vet ju, är det en eller två, är det elever? Det var ju 10 elever som hade blivit liksom gripna som släppte sen. Men när Sigge kom till skolgården sen, så var det ju SWAT-team, det var ju hur mycket helikopter som helst, nyheterna var där, massa elever som sprang ut, grät, alltså för att även, för det var ju, och de hade inte ens fått honom då, personen som hade hotat. Så att det är ju det här att man vet ju aldrig vad det är. Truls visste, vi visste mer än Truls när han kom ur klassrummet. Sigge åkte ju till slut dit liksom, så han visste ju mer än vad Truls visste när han fick komma till honom.
Nej, det är så jävla sjukt.
Vilket är så obehagligt.
Men det får de ju då träna på soft lockdown. Och sen så finns det något som heter hard lockdown. Och det är ju när man ska, då låser de dörrarna, stänger igen fönster. Alla får sätta sig under bänkarna. Och så får man vara absolut tyst. Och det här har ju barnen då tränat på sen de gick i förskolan. Och jag var ju med om det här som ni var med om en gång när barnen var små och gick på sin förskola. Då fick jag också att vi är just nu i lockdown. Polisen på plats kommer inte hit och hämtar då, för det skulle kunna bli kaos då. Mitt i. Då var det också att de jagade någon med vapen runt skolan i det området, och då får man ju, då stänger de ner skolan. Men den också så här, men det är ju total panik. Man fattar ju absolut ingenting. Vad är det som händer? Alltså det är så fruktansvärt, det finns inte. Och det här är då verkligheten som våra barn lever i. Och då har jag tänkt på så här, för att de visste ju i alla fall inte så här från början vad olika övningar de gör handlar om. De vet ju att de gör de här övningarna, men de gör ju också så här jordbävningsövningar, brandövningar. Det är ju så många olika övningar i skolan. Och nu när det här fruktansvärda hände i Uvalde i Texas, då var det så här direkt,
dagen efter, det är så sjukt, nej, det är den här sjuk grejen.
Då var jag så här, okej. För då var barnen hos Filip, så då skrev jag till honom. Jag bara, om de nu säger någonting. Jag menar, de är ju så små, de är ju 6 och 8. Om de inte har fått höra det så känns det onödigt att berätta det för dem. Men självklart är ju risken alltså så här, de kommer ju höra det. Framförallt Ilse då. För det är allt som krävs ju att det är någon annan förälder som har pratat med sina barn. Eller att de har hört något från något eller syskon. Vad det nu än är.
Nej, men det är det. Man tycker de är för små för att lyssna på det. Men samtidigt vet man att det kommer ju komma fram.
Ja, men
måste
det gör det.
Ta samtalet.
Precis. Men då, och då sa jag till Filip att du kan väl lyssna i alla fall. Om någon säger något så får vi, då måste vi ju liksom prata med dem. Och han bara, det tror jag inte. Och jag tycker det känns onödigt så här. Och vi pratade om det, och det gör det ju. Det känns ju onödigt att prata med dem om de inte redan vet det. Ja, men och då gick det ett par dagar. Och sen samma dag de kom hem hit, då hade det ju nått Ilse. Så då kom hon hem från skolan och hon bara, mamma, 19 10-åriga barn och 2 teachers blev ihjälskjutna av en 18-åring i Texas. Jag bara, åh herregud. Det var liksom alla detaljer.
Ja, de vet ju allt.
Yes. Och då pratade jag om det. Jag bara, det här var, och då känner jag så här, det är ju bara ljuga. För att jag vet inte vad man ska göra. Jag bara, det är väldigt långt bort till sig. Det kommer inte att hända här.
Nej,
för det går ju inte att vara rädd och gå till skolan. Det funkar inte.
Nej, jag började prata om vapenlagar.
Alltså, ja, men
bara,
precis. Men du är ju liksom, du har ju ett äldre, stort äldre barn som verkligen så här, man fattar. Alltså det är ju en helt annan liksom diskussion att ha. Men här får man ju försöka bara lugna och det är långt bort. Och det, alltså det är så hemskt. Men hon säger, hon bara, men Texas är inte långt bort, mamma.
Nej, de fattar ju. Men det sjuka
är
ju
det, det är liksom... liksom... Och hon bara, det är inte alls det, för vi flög via Texas när vi skulle någonstans. Och jag bara, ha? Fast minns du att det var 6 timmar? Och hon bara, nej, jag tror inte det. Man bara, vad fan? Det vet, alltså, då är du ju för smart. Men sen då så pratade vi just om de här, för då sa hon bara, jag förstår inte varför de inte gjorde en lockdown. Mm. Och då har jag ju gått och tänkt att de inte vet vad de här övningarna är för. Men det visste hon ju. Jag bara,
gör de ju.
Jag bara, nej, det är ju väldigt konstigt.
Men är det inte sjukt att de gör de här övningarna? Vilket så här, jo, visst, men det kanske är rädda liv, men jag kan känna, jag vill inte
nej,
att
jag ska
känna
sjuk.
Att skolan men... är ett okänt, alltså att man ska vara rädd för att gå till skolan. Det är ju det.
Nej, men det är ju det.
Det är det de blir.
Men för då frågar jag Ilse, jag bara, vet du varför du gör lockdown? Och hon bara, ja, det är ju om det är farliga personer inne i skolan, då måste vi gömma oss. Man bara, alltså det här är så jävla sjukt, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Du vet, det är så fruktansvärt, alltså, men det är ju deras verklighet. De tycker typ inte ens att det är konstigt, för att de vet inget annat. Men det är ju sinnessjukt. Mm. Och de här lockdownsen, det var ju det som kom efter Sandy Hook då, som är den dödligaste skjutningen i USA. Mm. Jag vet inte exakt hur länge sedan det var. Var det 15 år sedan? Så det man liksom ändrade efter den händelsen var ju inte att ändra vapenlagarna, utan det var att lära barnen att gömma sig när det kommer någon. Förstår du hur jävla sjukt
det är? Men det sjuka är ju också det de diskuterar nu är inte så här fortsätta med övningarna, utan nu vill de ju beväpna lärarna. Alltså nej, istället. För då, bara, då hade man kunnat skydda sig.
Men det funkar ju inte alls. Nej, så funkar
nej,
det ju inte.
Det är klart att det
så jävla vidrigt och dumt. Alltså, fy fan alltså. Nej, jag blir så fruktansvärt här. Men utöver det här då så är det också så här. För det läste jag idag någon som sa så här. Att just att man håller på med någonting som är så jävla dumt som lockdowns på många sätt. Mm. Som faktiskt är ganska traumatiserande för barnen att hålla på med. Det, är också, det väcker ju också någon sorts, det är nästan att det inspirerar. Att det är någonting som är så otroligt så här, top of mind för barnen från att de liksom går i förskolan.
Men jag tycker det är vansinne. Jag håller faktiskt med. Jag tycker inte man ska prata med barnen om det här egentligen. Nej. Om jag fick välja, inte prata med barnen om det. Jag skulle också inga jävla lockdown. Träningar, för händer det en dag, då händer det. Jag känner så här, Truls hade tränat på det här, men det enda han har gått och tänkt på sen förra gången var ju rädslan inför det här.
Ja, men att och sen, också så här, bli ute, alltså inte få komma tillbaka in.
Ja,
för det var det som hände honom, att han var inte i klassrummet, så då låste de dörren och fick inte han komma in. Det var ju en övning, men då vet man ju, liksom, går jag på toa, då kan jag ju missa liksom.
Ja, och sen så sa han ju också att det var, han var ju inne i klassrummet som tur är, men då hade de här sagt i mikrofonen då, eller rektorn eller vem det nu som ropar ut att alla i skolan måste springa in till närmsta klassrum och låsa dörren. Så han sa de första 15 minuterna hade ju de varit livrädda. De vet ju inte, läraren visste ju inte, det tog 20 minuter innan läraren hade någon info. Överhuvudtaget är det någon inne på skolan, och Truls sa att det gick massa rykten att det är något som händer i Science Lab. Och att liksom, så att jag känner bara den grejen, alltså nu kommer jag ju hem, flög hem dagen efter, och sen så kommer då den här nästa tjuringen, då fick jag lite så här, nej men gud, vad är det för land vi bor i?
Nej, men just nu är det faktiskt, alltså det går liksom inte att försvara, för
kan vi försvara det här?
Vidrigt.
Men
när jag
pratar
med,
måste vi liksom flytta tillbaka?
Alltså, men det är ju det, när jag pratar med Zev så är han bara, jag säger det, vi kan inte bo här, det är för jävligt. Alltså det, och, men så tycker ju nästan alla amerikaner. Också.
Jag vet att de gör det, men samtidigt så här, vi vet ju hur senaten ser ut, vi vet ju att lagen
är
inte
det,
så enkelt,
men det är därför
även
det är så
folket
jävla
inte vill ha
att det funkar så här.
Så känner man inte
sig nu, känner jag.
Ja, men det är fan rätt.
Ja, nej, men att
nej,
det liksom
men det
är
ju
inte
varit,
så här.
Ja, det är ju traumaterapi. Men sen så berättade du, för som du säger, så Truls berättade då att det var dagen efter den där skoltjuringen, då hittade de ju vapen och en liten kille elementary i tvåan, för då hade hans föräldrar, republikaner, hade gett honom ett vapen, för de var rädda och sa, om något händer kan du skydda dig, men du får gömma den för fröken. Alltså, så att,
alltså det, finns det ju... är så bizarrt.
Ja, men det är ju liksom på den...
Vad
de då, som
på,
tror
vänta,
på
vad,
det...
Vad läste han det? Vad hörde han det?
Nej, det här var typ CNN. Alltså att barn blir, alltså för de som tror på vapen som skydd, de vill ju skydda sina barn mot shooting. Och då tycker de att det är tryggt att deras barn har ett vapen.
Jag vet, alltså, men det här är ju extrema såklart. Människor. Så men många finns det ju inte, men det finns ju alltid galningar liksom. Så är det ju.
Men också de här drillsen som Sigge berättade om, att de har gått runt med så här knallpulverpistoler och gjort det riktigt, att man ska liksom verkligen förstå om det är en tjuring. Alltså det skrämmer ju skiten ur barnen. Jag känner att jag vill inte prata med Bell om det här ens, men hon var ju som Ilse hade ju fått reda på det såklart. Men jag var ju först så här, måste hon veta det här? Måste hon veta att det var avspärrat? Men det når ju dem tyvärr ändå liksom.
Det gör det.
Men att skrämma dem och ha drills, I don't know.
Nej, jag vet inte. Och jag vet inte om det också blir en grej, att det är liksom den största skräcken, så då kan de liksom, det kan också inspirera någon. Jag vet inte.
Nej, det är så fruktansvärt.
Behöver man verkligen ha drills, eller är det bara så att läraren kan låsa dörren och säga just nu får man inte gå ut? Alltså, behöver man, alltså det kan väl läraren veta om. Behöver barnen veta allt det där?
Fast på en sån stor skola som till exempel Beverly High, det går ju 1500 elever. Det finns ju, de fick ju inte tag på läraren visste ju ingenting, så tror jag. Hon hade varit helt vit i ansiktet och bara...
Nej, men jag menar istället för att göra liksom olika övningar, kan man inte bara liksom säga till läraren att om det är så här någonting, kod röd, då låser ni dörren bara. Och ingen får gå ut. Behöver barnen verkligen träna på det?
Nej, barnen behöver inte träna på det. Jag tycker snarare så här, då är väl nästa grej då är det lockroom. Eller vad heter den här jävla tv? Eller filmen? Ja,
panic room menar du?
Panic room. Ja. Nej, men för att trots att de har ju redan så här vapendetektorer och poliser som står när han går in på morgonen.
Ja, alltså det var också så här, dagen efter där den här skolskjutningen var i Texas. Då var det liksom över hela stan så stod det polisbilar utanför alla skolor och patrullerade. Och nu då så har de höjt, så det är ju mer poliser överallt. Ja, nu det ska det patrulleras på ett helt annat sätt nu då, så att det inte ska liksom hända någonting igen. Men det är också så här att det är verkligheten.
Men tror skolan har ju såhär SWAT team. Nej, men det, han bara, mamma, det var ett SWAT team. Alltså man bara, ursäkta, ett vad? Alltså man kan ju inte ta in det. Men, och Sigge hade ju kommit jättetidigt till skolan, för att det var många föräldrar som inte hade åkt dit. Och det blir man ju också så här, åk inte hit. Det, alltså den grejen, det går ju inte som förälder att inte åka till skolan. Nej. Även om man kanske förstör då för något, om det hade varit liksom allvarligt läge.
Ja, då hade, ja precis. Nej, men det hade ju såklart varit en dålig idé. Om alla föräldrar kom mitt i... Jag vet inte. Men det var ju också så här med Juvald, tänker jag på polisen och hur extremt, alltså hur kan man stå utanför en skola i nästan en timme och inte gå in när man hör vad som händer?
Men vad var det? Det där fattade jag inte riktigt.
De visste alltså, inte vad de skulle göra. De hade liksom inte någon tränat, alltså de hade ju kunnat gå in, de hade kunnat rädda flera såklart.
Man hade
flera,
tagit ner honom
såklart.
Innan, ja. För att han hade gått in och sen hade poliserna...
Hur kan någon stå och inte och liksom gå in? Och jag känner så här, amerikaner är ju sådana... Allting handlar om att vara en hjälte här. Det var ändå förvånande att de bara stod där.
Ja, var snabba och var en hjälte, ja. Men vadå, varför har de stått och väntat? För de ville inte.
De visste inte vad de skulle göra.
Inte.
De behövde mer. De visste inte liksom. Men ja, det är verkligheten man lever i här just nu. Och det är...
Man hoppas ju också att det... Men det säger man ju också att det ska leda till en politisk förändring.
Men
tyvärr så blir det åt andra hållet.
Det är så många grejer som så här, protesteras. Det här är ju en så otroligt... Så här, om det nu är en sån majoritet, då får man ju fan ut på gatorna överallt. Alltså förstår jag menar? Det var några som protesterade med skyltar här nere om vapen. Det var kanske så här 5 tonåringar som stod nere på hörnet här i Silver Lake. Alla borde ju ställa sig där egentligen. Alla borde ställa sig överallt.
Nej, men det var ju bara en vecka innan det här, så var det ju den där Buffalo-skjutningen. En kille som hade filmat, alltså han hade gjort det live. Alltså han hade filmat hela skjutshootingen in i en mataffär. Och som också dog så här 10 personer.
Exakt.
Eller mer... Det är bra att vi har köpt biljetter till Sverige nu för sommaren. Vi får åka dit och terapia.
Jag kommer inte ens få tillbaka min man hit. Han kommer stanna där.
Nej, just det, han kommer stanna där. Men då får vi också stanna där. Ingen av oss har biljetter.
Det har varit Memorial Day och lång helg och det har varit, alltså vad har vi gjort? Vi har liksom
amerikaner.
Badat, playdates, det har liksom, vi var red. Vi var hemma hos några goda vänner och grillade i söndags. Det var väldigt trevligt. Det är så här, Tages kompisar, ett så här gäng.
Ni har verkligen börjat hänga med amerikaner nu, det är så Jenny. Det tog det här, men nu hänger du ändå med amerikaner. Nästa maj är helg. Jo. Ja.
Det är väl ändå rimligt när man bor här.
Det är
här.
Fullt rimligt.
Ja. Men nu har det blivit det. Mycket mer också för att barnen har liksom, kompisar och så är det liksom några föräldrar som är, ja men de är riktigt härliga liksom, så vi gillar att hänga med dem. Det var Maj. Ja men vi var hemma hos dem och grillade i alla fall och ja men det var väldigt det var väldigt, väldigt mysigt verkligen. Och det blir alltid liksom att mammorna liksom sätter sig och liksom chitchattar och så liksom är det männen som smyger runt lite. Vi har ju alltid liksom mycket mer, jag vet inte, intima samtal för mig.
Vad som men det är också lite mer uppdelat också här väl? Eller ännu mer än i Sverige tycker jag.
Kanske. Men hon hade, det som slog mig var att alla var väldigt, alltså att man är, jag har tänkt på det här ganska mycket nu det senaste. Att alla på något sätt är mitt i livet. Alltså att det här är ju vad som händer nu, så det är ju liksom ingen liksom chock, men att folk går igenom olika, ja det är väl liksom medelålderskris eller liksom, eller jag vet inte ens om det är medelålders, men det liksom har ju att göra med att man har barn som kanske har blivit lite äldre.
Man har varit med ett tag, man har varit med ett tag. Året. Man är inte första året att bilda familjer. Nej,
men nu är det så här, nästa steg. Så nu är det att man har mer tid att tänka kanske. Man börjar liksom kontemplera. Man har gått på autopilot ganska länge. Som när småbarnsåren när det bara, man bara gör grejer. För att det ska bara göras liksom, på något sätt. Och sen när det börjar lugna ner sig. Då börjar man kanske så här, ja, ha lite mer eftertanke.
Då skaffar man hund.
Ja, ja, men då är det mer kaos på något sätt. Ja, men att det är nog väldigt mycket så. För då börjar man ju så här, tänka på sina relationer, såklart, det är väl den klassiska antar jag, och det är väldigt mycket snack om, och då är det så här, någon av de här tjejerna är ju skild, någon kanske funderar på att skilja sig, någon är jättelycklig i sin relation, ja men det, alla har liksom sitt på något sätt. Och så var det en granne, en annan tjej som jag inte har träffat innan som kom dit, och det var nej men alltså det här var faktiskt alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var liksom, hon var,
det var
så
special.
Next nej, men level. Det var special. Ja, det var next level. Jag tyckte att det var otroligt intressant och liksom, det var roliga samtal, men det var hon var otroligt
ja, för man älskar ju att höra och andra har det i sin relation. Det är ju kul att höra och det är
verkligen. Eller liksom folk som är så här ärliga. Ja, jag uppskattar. Det har vi pratat om någon gång så att jag är ju så här, över folk som sitter och så här, håller igen och inte kan ha riktiga samtal och berätta om sina liv. Det tycker jag är så här helt ointressant. För nu, vi vet väl ändå att alla går igenom någonting. Alla har ju något liksom. Vi är mänskliga. Men hon var så avväpnande, ärlig och rak så att jag visste liksom inte.
Hon var utmattad.
Nej men alltså, hon berättade liksom var så inte, det korrelerar liksom inte med hennes liksom look.
Hur var looken då?
Nej men hon var så här, hon var liten och söt och hade så här glad. Hon var ju väldigt glad. Det var liksom inget så här deppigt över henne, fast det var ganska så här, ja, men alltså glad och lite så här Pippi Långstrumpig på något sätt liksom.
Det är de som faller.
Nej, men hon satte sig ner, tog ett glas vin och sen så började ju alla, då, för då var vi ju redan inne i de här samtalen om livet och vad man liksom kände och någon som hade något ex som var besvärlig och barn som är ditten och där. Alltså du vet, allt man sitter och pratar om.
Får jag fråga en sak, känner du att du driver det samtalet som svensk? För det kan jag ofta känna att jag är den drivande, alltså att komma igång i de där samtalen, och då tycker amerikanerna att det är så kul. För jag vet inte om de gör det av sig själv.
Ja, jag vet exakt vad du menar. Fast vet du att i den här liksom gruppen så skulle jag säga att det nästan är, ja men det är nog ganska lika. Men jag är liksom ganska ny, för de här tjejerna har ju känt varandra ganska länge. Så att jag kommer ju in och då blir det liksom att alla ska liksom berätta sitt för mig och se vad jag tycker. Och nästan blir liksom någon sorts,
du blir domaren.
Jag blir lite domare, ja men exakt.
Ska vi skiljas?
Ja, nej men och då satt sig den här mamman ner och hon bara så här, åh gud, vad ni än berättar, alltså jag vet exakt. Hon bara, jag går på varenda piller som finns. Man bara, oj, jaha. Hon bara, jag är den mamman, jag är den stay at home suburbia mom. Du vet, för hon bor ju då liksom utanför LA. Man bara, aha, oj, okej. Okay. Och sen så berättade hon då att hon hade jobbat...
Starkt statement.
Det var starkt statement, och där började hon. Sen berättade hon då att hon hade liksom haft ett så här riktigt toppjobb i många år. Där hon liksom reste hela tiden, hon jobbade med PR för ett av liksom de största, de hippaste företagen som finns. Hon var i New York hela tiden, bla bla bla. Träffade sin man, han är advokat. Och då bestämde de sig så småningom för att de skulle ha barn, och då sa hon upp sig. Och det här är ju väldigt vanligt med liksom amerikaner. Att mamma får liksom stanna hemma och då slutar man liksom. för att lösa biffen. Och jag förstår det, för att det är ganska, det är ju mycket liksom här.
Nej, men man kan inte förstå hur mycket det är. Alltså, nej. Det går knappt att nej. Skaffa barn här. Alltså, faktiskt.
Nej, man måste ha god ekonomi. Det är ju besvärligt annars. Mm. Men då i alla fall så stannar hon hemma då med barnen, och nu har de blivit några år. Och hon men var väl ganska liksom uttråkad, förstod man. Samtidigt så ville hon inte gå tillbaka till sitt jobb, eller hon visste inte. Mm. Och hon bara, åh herregud, and I'm microdosing. I'm one of those, nej. I'm microdose. Och vilket innebär att hon tar liksom svamp varje dag lite grann. Ja, hon tar svamp varje dag. Och jag bara, ja, okej, okay, wow. Ja, okej.
Vad sa hon om det då?
Och sen, och efter en stund, hon bara så här, hon bara, jag vet inte, liksom, ska man skilja sig, det för jobbigt. Men vi har inte legat över ett år.
Nej.
Och jag sa till honom häromdagen att nu är det nog. Så här, antingen så ligger vi, eller så är det över. Och han har precis haft cancer. Så att jag vet ju att det är ju lite jobbigt. Men helt ärligt, nu är det liksom, man bara, oj, okej. Okay.
Vänta, kom ni andra in i samtalet, eller var hon bara helt manisk?
Nej, men hon var nog lite manisk, helt ärligt.
Samtidigt, hon kanske hade behov
av det där. Hon kände ju ingen, så hon ville väl liksom in i samtalen ännu mer. Hon bara, I get it, I understand it, I have it worse. Men hon var ju rolig, man satt ju och skrattade, men det var ändå så här, wow. Och så berättade hon då om hennes man då, att han har gått igenom cellgiftsbehandlingar och grejer, och nu under pandemin då så har han varit så pass mycket riskgrupp då. Så han har levt isolerad i källaren, borta från familjen då, för att han inte ska kunna få covid. Så de har ju inte ens, alltså, det låter ju fruktansvärt för alla att de har haft det så.
Nej, han kan ju knappt ha sex, stackaren då.
Nej, det gick ju inte, såklart. Nej, men det gick ju inte. Men nu då, ja, men hur som helst. Det var ju otroligt så här, ja, wow, okej. Men summan och kardemumman, vad jag tänkte ändå på kontemplera efteråt, var ju att så här är det ju. För vilken kompisgrupp man än sitter i just nu, där man är i livet, så har man ju samtalen så här, var är man i liksom, med karriär, med barn, med sin relation. Alltså alla har ju någonting som är lite knepigt med relationen. Vissa har mer och vissa har mindre. Och
minus mikrodoseringen kanske.
Ja, nej, men verkligen. Alltså verkligen.
Minus den. Men absolut.
Ja, men att det är så här, ja, men folk är liksom lite olyckliga. Det är ju liksom ett nytt stadie. Och vad gör man då? Ja, du är microdosing. Nej, det är det ju såklart inte. Men det är väl liksom att man måste...
Men jag vet att
man måste ju se på det på något annat sätt. Man måste ju liksom ta sig an det med någon sorts... Att det är skönt att man plötsligt får tid att kontemplera. Och liksom, jag vet inte. Man får väl liksom hitta...
Men jag tycker faktiskt synd om amerikanerna, alltså på så sätt, för att det handlar ju också om att deras arbetsrätt är så fucked up, att det är klart du kan ta ett jobb, men ha tre barn här och jobba liksom och vara anställd, då har du inte många minuter över, du har knappt någon semester och ingenting.
Nej, så att, nej, anledningen till att vi lyckas så pass bra är ju för att vi också är frilans och kan liksom styra, ha våra egna företag.
Nej, men tänk om vi hade jobbat här i USA.
Nej, det hade
också
inte gått.
Då hade det ju inte gått, och då jobbar vi båda i fulltid och har barn här. Mm. Och det är ändå inte enough. Så att jag menar, jag kan också se på amerikanska kvinnor och se upp till dem och liksom förstå att de nästan behöver microdosa, för att de är så himla ojämställda utan att veta om det, för de har ju inget annat att jämföra med liksom.
Nej.
Jag menar, hon hade värsta toppjobbet, och sen så nu åker han runt och hela hennes liv är bara vara med de här barnen. Exakt. Man älskar sina barn, men det är klart som fan att det blir
in suburbia.
Läst.
In suburbia.
In suburbia. Ja,
i förorten.
In suburbia. Nej.
Ja. Men jag tror verkligen så här, för här är det ju så här, jag tänker på för Ilse och Tage, det är extremt få klasskamrater som har skilda föräldrar där.
Mm, ja, det är det.
Jag vet två, Ilse har två kompisar. Och en av dem var, Ilse kom hem en dag från skolan och hon bara, jag vill väldigt gärna leka med henne för att hon har också skilda föräldrar. Och så är ju verkligheten, så är inte alls verkligheten, folk skiljer sig här också, men jag tror de gör det lite senare liksom.
De men, har inte råd att skilja sig här.
Nej,
här.
De har ju inte det.
Grej, så de skiljer sig inte här. Nej. Här har man ju faktiskt här affärer, alltså det har man väl överallt. Men jag menar,
ja, det har man fan överallt.
Jag menar inte så här har man det. Men jag menar att här känns det mer som en större grej att skilja sig. För att det är så juridiskt, det är familjen.
Exakt, och därför är det också en större grej. Och gifta sig också, det är väl därför bröllop är en sån grej här. Mm. Det är verkligen en sån laglig sak man gör på något sätt. Mm. Nej, men det är, men mitt i livet.
Vad var ditt råd till henne då? Vad blev du för domare?
Ja, men jag hade ju inget råd till henne. Jag satt bara liksom och, med öppen mun och bara, wow, oj. Nej, men aha, nej. Det, men det kändes som att hon hade, jag vet inte, hon hade liksom funnit sig i situationen på något sätt.
Men var hon lite skamfull sen när ni träffades igen? Eller var hon liksom så här, nej men det där var bara vanlig kväll, inga konstigheter?
Jag har inte träffat henne igen, det var enda gången jag träffat henne. Okay. Nej, så jag vet inte. Nej, jag tror att det var, nej jag vet inte. Nej, men jag tror inte att det här är något vanligt. Jag tror så här, för jag tror inte de gör så många sådana här, att man träffas på, så då passar de på kanske. Men jag vet inte, jag kan känna så mycket så här, i livet, för män har ju den här klassiska medelålderskrisen när de plötsligt liksom ska se yngre ut och börja färga håret och liksom cyklar och köper
Tom Cruise,
precis. Mm. Nej, men att de har ju en mycket mer så här klassisk, liksom lite pastischig ålderskris. Kvinnor har ju någonting annat. Den känns ju mycket liksom, mer, alltså vi kontemplerar ju saker mycket mer. Vi funderar över dem, var är man och vad kan man göra åt och sådär. Mer än män.
Mm. Får jag för mig? Jo, men det får jag också för mig. Men jag kan känna också många av ens vänner som är i såna relationer att det blir så lätt att man vänder ilskan mot sin partner.
Precis.
Vilket är totalt förståeligt.
Ja.
Men den snurren såklart, om det är svårt att skilja sig mellan ekonomisk läge och här i USA. Det blir ändå tydligare att det blir liksom par som man liksom sitter med som nästan hatar varandra.
Ja, jag
man
vet. Här, men de alltså, kan man ju inte umgås med heller. Det är det som är så sorgligt. För det går inte. Det är så obehagligt.
Skiljer. Ja. Men det tror jag också är vanligare. För jag kan också känna att folk kan nästan vara så elaka mot sina killar. Självklart. Ja. Flickvänner också, vice versa. Men man hänger ju mest med tjejerna då. Och då kan jag känna liksom att de nästan så här. Nej, men du vet, jag hade någon kompis som var över på middag, så tog hennes kille upp någon, så hade han ett litet hål i strumpan. Och hon var bara så här, nej men gud vad gubbigt, du har ett hål i strumpan. Alltså, det hade jag också kunnat sagt till Sigge. Men du förstår lite vad jag menar. Att det blir mer så att man så här,
allting, allt.
Så störigt. Exakt.
Men jag tänker att man liksom, ja, men när man har mer tid att tänka, man måste ju på något sätt, vad gjorde man innan barn? Alltså vad har man liksom haft, liksom, vad är så här grundintressen när man har? Att man ändå liksom måste hitta dem igen på något sätt.
Fast förlåt, handlar det inte om jämställdhet i slutändan ändå? Så länge, det säger de ju, alltså så länge man känner att båda bidrar, det är inte en som gör allt. Båda är involverade i båda barnen.
Det tror jag också, men nu pratar inte jag bara om, ju, nu pratar inte jag bara om relationen. Jag pratar om liksom livet och tiden man har i stort. Alltså så här, för även om man jobbar och har en bra relation, så kan man ju fortfarande när man liksom når en viss, kommit en viss tid i livet, ha extra tid över och fundera på, är det här jag vill? Vad är det för jobb jag har? Det finns ju massa liksom frågor. Det kan ju också vara så här, ja, nej men gud, nu börjar jag se ut så här. Att man liksom, man måste hitta någon liksom balans i allting. Jag vet inte.
Jag vet, men därför är det så härligt också att det blir
något. Livet har ju så länge handlat om någon annan. Det har ju handlat om andra än en själv.
Ja, men verkligen.
Det är ju det. Och så plötsligt så har man tid att tänka på sig själv. Och då blir det så här, oj, okej. Ja, nu ska vi se här.
Det är då man gör en Tom Cruise och gör en stor film om 80-talet. Och man drömmer sig tillbaka till hur det brukade vara. Du vet ju att vi såg Top Gun i veckan.
Och jag längtar så mycket efter att se den, så det finns inte. Jag tänker att jag ska ta med barnen och se den också. För den är väl inte våldsam?
Nej. Alltså nej. Det här, men Jenny, du vet, du vet att det är den största öppningen som någonsin har skett. För det här var ju Memorial Weekend. Tom Cruise har ju då skjutit fram den här, för han vill ju att den här skulle få folk att gå på bio igen. Vilket han har fått. Det är liksom den mest sedda filmen typ någonsin i en öppningshelg. Och herregud, alltså förlåt, den har fått jättebra betyg. Men alltså,
jag såg ju trailern och fick gåshud, Malin.
Sån katastrof, Jenny.
Nej, ingen annan har sagt det här, Malin, är det verkligen sant?
Jag svär. Nej, men alltså jag måste bara säga, för det första var det ju underbart att se den här med amerikanen. Då när man kände då det här med vapnena förra veckan och allt hemskt och aborten och... Och då kan man ju också gilla liksom att de extra mycket behövde Tom Cruise. Att han sitter där först och presenterar filmen innan filmen. Och sen att han, vad heter det, hela filmen öppnar ju med den här du vet, klassiska Tom. Så de hade ju kört på stort. Och man får se de här stridsplanen landa. Och det var så coolt och det var så mycket snygga killar i bild och...
Men Danne, alltså, och sen är det, du vet att det är riktiga piloter som flyger plan. Alltså det är liksom inte någon hittepå i någon sorts dator som har gjorts, utan de har flugit så här.
Det här är bland den dyraste film som typ någonsin har spelats in ju. Alltså.
Ja, de betalade piloterna som flög, betalade de så mycket pengar så det var liksom helt sinnessjukt.
Ja, men också du vet, amerikanerna, du vet ju de med, alla stod upp i första scenen bara,
ja, men alltså du vet. Men jag tycker att det är så härligt.
Nej, det var ju
alltså, nu är det inte för att det är amerikaner bara, men alltså, just att bli medryckt i en film när det bara är så här, det bara är feel good på något sätt.
Ja, det var sån feel good, men sen var det ju också liksom,
vi men pajigt, men du måste ju se den ur ett perspektiv för vad den är. 100%, det är ju liksom inte så här,
de har ju gjort
en långsam, melankolisk smart film. Det här är ju bara liksom plattan i mattan.
Men det fina var ju, Tom Cruise har ju gjort så många scener, alltså Jenny, när man ska se att han still got it, han ska springa snabbt, han ska ha snygg kropp, han ska spänna musklerna. I en scen han står och meckar med ett plan i någon vit tight t-shirt och verkligen spänner musklerna. Man bara, men sluta!
Alltså, men slutar han då med sina hormonbehandlingar eller vad han nu gjorde för filmen, någonstans mitt i filmen? För som
jo, men samtidigt
sa väl det
som
man
veckan, kände...
Han har ju blivit jättegammal plötsligt.
Han har ju blivit jättegammal, men han såg ju... De måste ha lagt på något filter, han såg otroligt ut i filmen.
Och, gud vad roligt. Ja. Det hade varit roligt om det var så här, alla andra såg normala ut. Sen varje bild på Tom så är det liksom lite suddigt allting.
Ja, men lite precis som det är på Kardashian-filtret. Jo, men det var ju därför det blev så sjukt.
Ja, för det vet väl alla att det är filter. Även på Real Housewives of Beverly Hills och allting. De har ju filter på alla kameror.
Men jo, men du förstår ju, det är därför man får en chock mitt i filmen då när Val Kilmer kommer in och man inser hur många år som har gått oavsett då om han har varit sjuk. Men det blir ju också så taskigt för då ska liksom Tom komma in som någon het och sen ska Val Kilmer ha någon liksom, han kan inte ens prata så han pratar via en dator.
Ja, exakt, för han har ju haft strupcancer.
Ja. Och då kanske man inte har med... Alltså, Jenny, ser den.
Jo, men det kan han väl få vara. Du såg väl, var det förra året, ett eller två år sedan, så släpptes ju en dokumentär om Val Kilmer. Det här var ju... Jag började till och med titta på den. Oklart varför, helt ärligt. Jag gillar Val Kilmer en gång i tiden. Han var väl också väldigt snygg. Det var någonting med den här munnen.
Vi växte ju upp med dem. Vi tyckte ju det här var de här var äldre killarna som var så spännande.
Men det som var så här med den här dokumentären var att han har ju tydligen sen han... var så här tonåring och började som skådespelare har han filmat sig själv konstant och alla han har hängt med, så det är ju liksom hela det gamla crewet, det var Tom Cruise och alla de där är med i hans dokumentär för han filmar alla. Men också lite självgott att från första början håller på att filma sig själv som någon sorts videodagbok. Ja, fan. Okej. Okay. Och sen då så är liksom tyvärr är han ju inte intressant nog. Men det är ju också då att han överlevde cancern, han pratar ju det är hans son som ibland fyller i då när det är svårt för honom att prata så pratar hans son istället då. Men han är ju en glad gamäng trots allt då, fast att han har liksom
jo, men du förstår, de
här.
Hade ju kastat in allt i det här.
Men du tycker inte att han skulle få vara med?
Jo,
att han inte
men
kunde
då ska
fan
flickvännen också få vara med. Vad hette hon? Kelly McGillis, vad hette hon? Men hon sa att hon inte fick förfrågan.
Aha.
Men sen var det ju också väldigt mycket se det här med barnen, för det byggde ju väldigt mycket på vad hände med Iceman och det du gick igenom, Matrix, alltså det du gick igenom när vi flög sist. Så att hela tiden fick jag också sitta så här, Iceman sa han var, alltså sitta och förklara för barnen.
Aha. man behöver nästan se då gamla innan man ser den här.
Nej, men de hade ju, ja det var jättemycket, alltså det var ju jättemycket återklipp och allt amerikanskt du kan tänka dig och det var flaggor och alltså du vet, folk stod upp, alltså folk älskade.
Ibland undrar man liksom om liksom, är regeringen med och betalar för att de behöver ju det här. För annars kommer ju ingen att signa upp sig i militären.
Nej.
Liksom.
Nej, men de säger ju också dels militären, men dels också säger de ju att bion är ju tillbaka efter den här filmen. Det är första öppningen folk faktiskt inte såg hemma, utan man vill se den här med publik. Men det är klart att man ska se den, det var urkul. Alltså det var pampigt, det var... galenskap. Och sen var ju våran älskling med, vad heter han, Miles Teller som vi älskar. Fantastisk. Men jag skrattade för sen var ju Jennifer Connelly hans flickvän. Och då kom jag ihåg hur man porträtterade flickvänner när vi växte upp i alla filmer. Att hon var så glad, jobbade i baren, mådde så himla bra, ringde klockan. veckan. Alltså hennes liv. Och så seglar hon en stor båt. Alltså precis så var ju filmen.
Fräsch och pigg och rolig.
Ja, hon bara så här, gud, än en dag på jobbet i baren. Inte så här jobbigt att bära några, du vet, utan hon hade så
Malin,
kul.
Malin, ge det 20 baren. År så är det microdosing i suburbia.
Exakt, ge det 20 år. Such a microdosing.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Men vi ska väl, vad heter det? Vem är det, du eller jag som har våra nya klänning från Acne på oss ikväll?
Ja, gud vad roligt att, men jag har inte sett den, så jag tänkte så här, men du, det blev nog aldrig att du köpte den, så köpte jag den.
Jag köpte den. Den är otrolig, men
min, jag älskar den, men Inse tycker ju då att jag ser ut som ett spöke.
Och tror tycker jag ser ut som 1800-tal, för den är ju, den är liksom inte,
men den är lite speciell, jag gillar ju det.
Den är speciell, den är ascool, den är lite grunge kan man säga.
Ja, exakt, precis.
Men ska vi ha den båda kväll?
Ska båda ha den? Twinsies!
Twinning.
På Chateau, vi ska äta med Sigge och Zäv ikväll. Sigge och Zäv.
Sigge och Zäv.
Men det blir,
men gud vad
kul,
det hade varit lite kul om vi faktiskt satte på det båda. För det här är också en sån klänning som inte killar fattar riktigt.
Det är exakt en sån här klänning killar fattar. Och helt ärligt så tog jag på mig den och så tog jag en bild. Jag bara, ta en bild med mig. Och jag bara, nej vänta nu, fattar jag den ens? för man blir ju ganska stor innan. Det är som en stor tröja,
det är typ som
är trasig.
Det är som en tröja med en, inte silkeskjol, utan det är, vad heter, nylon.
Det är en nylonstrumpa som sticker ut.
Nylonstrumpa, det låter ju fruktansvärt, men den är ascool. Ja, alltså den är verkligen så fin. Jag älskar den, jag är besatt av den. Ja, vi får se vem som har den.
Twinsies.
Ja, vi får väl avsluta med ledmotivet i Top Gun, så får ni gå se
den.
Ja,
känner jag så här, den här podden blev verkligen så här, det här blev topp från liksom alltså så här, det värsta, det sämsta med USA till liksom Top Gun. Det är verkligen ett spektra. Men
det
och så är det väl liksom verkligen. Men nej, man ska veta att det här liksom inte, det är hemskt alltså. Men vi jag vet inte.
Vi är i Sverige snart. Det får vi trösta oss med. Ja, jag heter Malin Eklund på Instagram. Vi heter Keeping Up med Jenny Malin.
Det gör vi. Jag heter Jenny Ham. Lyssna nästa vecka igen. Vi älskar er.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss, puss.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.